Jaha, då är det höst eller sensommar och podden Förhandlaren är tillbaks och min ständiga gäst, eller vad man säger, Malin.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket, Johan.
Jaha, det är ju ny termin och för podden och vi har väl tänkt att ha ett ganska många avsnitt under hösten. Det här första avsnittet för hösten blir lite mer en summering och vad står vi inför, och sen kommer vi ha mer djupblodade inför hösten. Vi ska bland annat borra ner i den lönepolitiska utredningen med Ludvig, hade vi ju som gäst i hösten, så vi ska fortsätta den lönepolitiska resan här i podden.
Ja, men det kommer bli jättespännande. Jag tror vi har flera bra aktuella teman som vi kan gå igenom under hösten.
Ja, och då ska redan nu, nästa avsnitt, kommer jag ha en hemlig gäst. Så då får ni hålla ögon och öron öppna när det poddavsnittet kommer. Ja. Men hur var sommaren då, Malin?
Ja, men sommaren var jättebra. Jag var riktigt ledig.
Ja.
Första sommaren på rätt länge faktiskt, som jag kunde ha flera veckor sammanhängande ledigt, så vi var i stugan och sol och bada, och vädret kan väl liksom ingen klaga på den här sommaren.
Nej, det är verkligen varit en bra sommar. Jag pratade med någon som hade lyckats pricka, de hade varit uppe i, lite mer norrut precis den här veckan i juni då det var dåligt väder. Men annars så tycker jag att de flesta man har pratat med har haft en fantastisk fin sommar.
Ja, men juli var väl nästan all time high på många år, tror
jag. Ja, verkligen. Mm. Det man slås av, det är ju de här klimatförändringarna. Är det liksom ett mått av att vi har försummat jorden?
Ja, men det...
Man har lite ont i magen samtidigt.
Ja, och jag tycker det ändå... Det återspeglas nog på flera håll i hur folk börjar resonera mer kring hur man vill leva och ta hand om den här planeten så den håller ett tag framöver.
Ja.
Men i helgen, då var jag faktiskt i min stuga, vilket vi inte ska prata om sådär. Men då kom jag att tänka på, för jag fick upp ett minne från Facebook, att nu är det ju faktiskt ganska precis ett år sedan det hände någonting ganska speciellt.
Visst, ja.
Och det är ju att vi hade ett förbundsmöte den 3 september förra året, då du blev vald till kommunals avtalssekreterare. Hur känns det så här ett år senare?
Ja, ja, omtumlande ska man säga. Det har varit ett väldigt speciellt år. Det kändes som att man gick rätt in i hetluften. Det var, eller var i hetluften, för att jag kommer ihåg nu när... Dels så var det ju en ganska hög smittspridning då runt det datumet. Och den dagen och dagen innan hade vi ju suttit ihop med LO och alla LO-förbund och förhandlat LAS turordning omställning med Svenskt Näringsliv. Så jag kommer ihåg... Du och jag gick från Storgatan 19 där vi satt ihop med de andra LO-förbunden och gick direkt till förbundsmötet.
Mm. Ja, vi gick bort där till Clarion Sign var det väl?
Ja.
Det var en ganska tyst promenad som jag minns det.
Ja, det var extremt hög anspänning måste jag säga. Samtidigt så... när man blir vald, enligt min, som jag som är en förhandlingsräv då, tycker ju att vara avtalssekreterare på kommunal i förhandlingsfrågor, så är det finaste uppdraget man kan ha. För mig så slår det allting man kan tänka sig. Att få vara med och leda förhandlingsverksamheten i det största välfärdsfacket och för den gruppen vi företräder också är fantastiskt... ynnest. Samtidigt är det ju med ytterst stor ödmjukhet man tar sig an uppdraget. Det är en så oerhört komplex och bred verksamhet kommunal verkar i, både när det gäller antal avtal och branscher, men också att vi har så många olika motparter.
Ja, och det är ju, du brukar ju säga till mig ibland när jag tycker att oj, är det alltid så här mycket? Och det är ju alltid så här mycket, men har inte det här året ändå varit något lite mer utöver extra mot alla andra år du har varit på kommunal? Och inte bara för att du nu valt till avtalssekreterare, utan för att det har ju hänt enormt många saker det här senaste året som kanske inte händer ett vanligt verksamhetsår.
Nej, men det får man nog säga, att det här är nog arbetsmässigt och liksom utvecklingsmässigt det mest extrema året, om man tar från höst till nu då, som jag då varit med om. Jag menar, att bedriva en avtalsrörelse i kommunal är ju tufft i sig, men att bedriva den på 4 månader i princip som vi gjorde från oktober till december samtliga kollektivavtal. Det är ju nästan en, man får nypa sig i armen hur vi höll ihop. Och det var inte bara vi utan alla delegation och lokalorganisationen och alla konfliktförberedelser. Och allt det där kördes på 4-4,5 månader. Det är speciellt.
Och dessutom under liksom utmaningen av att för första gången genomföra en avtalsrörelse digitalt.
Ja, vi gjorde ju faktiskt den helt digital. Alla delegationer och alla förhandlingar, förutom vid mycket få tillfällen, kördes ju helt digitalt. Och det tar vi ju med oss väldigt mycket av att vi förhandlare är ju i grunden väldigt, väldigt konservativa. Vi gillar inte förändringar, det ska vara som det har varit. Och det är ganska bra att vi är det, därför att när man gör centrala kollektivavtal så ska man inte göra för stora omsvängningar. Utan man lånar ju det här kollektivavtalet under några år då man vårdar det och försöker utveckla det. Och att göra för stora svängningar kan ju få stora konsekvenser för framtiden som man inte har koll på. Men jag tycker samtidigt att vi har utvecklat oss väldigt mycket och kan ta med oss väldigt mycket av den här nya digitala möjligheterna i vårt förhandlingsarbete.
Mm. Ja, men det har ju lett till, jag tror som sagt att skulle vi haft alla de här träffarna, förhandlingar, avtalsdelegationer, avstämningsmöten rent fysiskt, då hade inte dygnets timmar räckt till.
Nej, det är sant. Så det har ju, det är klart, det kanske var till och med en förutsättning att det skedde digitalt. Mm. Jag har inte ens tänkt på.
Nej, men när man ändå tänker efter med alla ställtider och man ska ta sig från Slussen tillbaka till Hagagatan och man ska fram och tillbaka och avstämningar och olika konstellationer av människor. Och det har ju varit som sagt många tidiga morgnar och sena kvällar, och att då kunna göra det digitalt har väl ändå gjort att det faktiskt gick ihop sig. Ja. Att det blev ett resultat. Ja. Både i LAS-förhandlingarna först då och därefter i avtalsrörelsen.
Ja, och ska man summera avtalsrörelsen, vi har gjort det lite innan, så ska vi vara förbannat stolta Kommunal för den avtalsrörelse vi har gjort. Den energi och den kraft och så många nya medlemmar som gick in i Kommunal när de såg att vi förflyttade fram positionerna. Sen är man ju aldrig nöjd. Vi hade ju massvis av yrkanden vi inte lyckades få igenom, men jag är ändå väldigt stolt över det vi lyckades åstadkomma. Våra viktigaste frågor, det vill säga att till exempel för högre OB för de inom trafiken, för busschaufförer, sänkte nattarbetstiden på ett flertal områden. Men också att vi fick igenom en extra yrkesutvecklingssatsning utan en LO-samordningshjälp. Det ska vi vara förbannat stolta över, och det är hela Kommunals verk.
Mm. Ja, men det är ju precis som vi har pratat om så många gånger. Det är ju så många kuggar i det här kugghjulet som ska gå ihop sig för att det ska bli ett resultat. Och som sagt, inget dåligt resultat blev det den här gången.
Nej. Och parallellt när vi då, som vi beskrev när jag valdes, och det var ju också Malin Rangård, förbundssekreteraren, som valdes på det här extra förbundsmötet, så gick man ju direkt från att du har blivit vald till att fortsätta förhandlingarna i praktiken med de andra LO-förbunden i LAS. Och det där pågick ju några veckor in i oktober.
Mm. Precis, vi har ju kört den här genomgången mer detaljerat, men det var ju först andra halvan av augusti, hela september, rond 1, återupptaget, en sväng mitten på oktober, rond 2, och därefter gick ju historien som den gick.
Ja, och då vi övergick till egna förhandlingar direkt med Svenskt Näringsliv med PTK, tjänstemännen och IF Metall. Och vi har ju redogjort innan varför vi gjorde det. Men det var ju väldigt speciellt att parallellt med våra avtalsförhandlingar också hantera alla de där frågorna. Och det var ju ett enormt tryck också på oss på många olika sätt. Men sen så när väl, då har vi också gått igenom om vi ska sammanfatta det senaste året. Sen så när väl det där bläcket hade torkat, och tillsattes ju de här tre utredningarna som vi har gått igenom ordentligt. Så det har ju varit ett enormt arbete också under våren att vara med och påverka de framtida lagstiftning och utredningar och hur det ska se ut och så vidare.
Mm. Och nu sitter vi faktiskt i mot slutet av det hjulet i alla fall, så som det ser ut hittills, att just nu är ju de här tre utredningarna ute på remiss. Remisstiden går ut 15 september.
Mm.
Och därefter så blir det...
Jag har idag för några minuter sedan skrivit på Kommunals remissvar.
Ja, spännande.
Och då kan vi väl avslöja i podden att vi tillstyrker utredningarnas förslag. Och konstigt vore väl annat eftersom det är en helhetslösning som vi har varit med och förhandlat fram.
Mm, precis. Så att efter den 15 september så blir det ju upp till departementet att börja sammanställa det här. Och sen så blir det ju behandling i lagrådet.
Som vad är lagrådet för något?
Lagrådet är ju en instans där man ser till att alla nya lagförslag står i överensstämmelse med annan lagstiftning, kan man säga.
Är det, är det riksdagen som har det där, eller hur funkar det där? Bra fråga.
Bra fråga.
Men det är någon, det finns i riksdagen, det är ju det där maskineriet. Då går de igenom, funkar de här lagarna utifrån alla andra lagstiftningar och grejer.
Precis, så att ingenting står i strid med varandra. Och därefter så kommer det ju läggas fram en proposition. Och det måste ju ske här någon gång tidigt in på nyåret.
Ja, precis. Vintern.
Ja, för att de här sen då ska träda i kraft. Så som förslaget ser ut så ska ju lagarna träda i kraft den sista juni och sen då börja tillämpas i oktober.
Mm. Och det är ju lite, jag ska inte säga att det är speciellt, men det är som sagt som Malin säger att de ska klubbas i riksdagen i sommar och sen börjar de då gälla några månader efter.
Mm.
Och det är inte svårare än så, utan det är att det är en stor förändring i lagstiftning och omställning och så vidare, och myndigheter och så vidare behöver tid på sig att bygga upp organisationer och så vidare.
Ja, men nu då när det börjar bli lite mer höstluft och sådär, då känner man ju lite, vad är det vi har framför oss nu då?
Mm.
Än är vi ju faktiskt inte klara med arbetet med trygghet och omställning, utan det fortsätter för fullt, kan man säga.
Ja, det gör det ju verkligen. Vi har ju det klart på den privata, det vill säga inom svensk näringsliv, delvis klart. Vi sitter ju parallellt med det i förhandlingar med LO, hur det ska implementeras i de här olika delarna. Men det rullar på. Men parallellt med det så sitter vi, eller i uppstart med förhandlingar med Främjas, som är en hopslagning av gamla kooperationens arbetsgivarorganisation och IDEA, som var ideella organisationer. Och där är LO part i det omställningsavtalet. Så där kommer förhandlingarna dra igång om några veckor egentligen. Och vi sitter också i förhandlingar på kyrkan. Där har vi också ett omställningsavtal. Och sen på SKR också Bona är vi också uppstarten på att dra igång förhandlingar. Så att implementera den här nya lagstiftningen och uppdatera våra kollektivavtal när det gäller omställning är högsta prioritet här nu i höst att få ordning på.
Precis, så det arbetet kommer ju pågå här under hösten. Hoppas vi väl att det kan bli klart sen framåt. Årsskiftet kanske?
Ja, det är nog målsättningen. Och vår ingång i det där kommunal, det är ju att vi vill ha så konkurrensneutralt som möjligt. Det vill säga att när det gäller omställningsförsäkringar så ska det inte skilja vilken arbetsgivare du har. Utan det är ju vår roll centralt att se till att det är så lika som möjligt, oavsett om du jobbar på en kooperativ förskola eller en vad heter det, privat eller privat förskola eller en offentligt eller vad det nu kan vara. Så att, och det är likadant med kyrkan och så vidare. Så att det är ett omfattande arbete nu att gå in i de här förhandlingarna. Och där är ju inte kommunal direkt part i alla avtal. Utan till exempel på Främja så är det LO och LO-förbunden gemensamt som tecknar avtalet. Sen är ju vi djupt involverade i de förhandlingarna. Så det är ett omfattande arbete. Men sen har vi ju också ett lite mindre avtal, men nog så viktigt, som vi ska förhandla under våren när vi förbereder oss. Och det är ju räddningstjänst i beredskap, RIB-avtalet.
Mm.
Det löper ut till våren och det är ungefär 9500 människor som omfattas av det avtalet. Det är ju ingen anställning, utan man har ju anställning i någon annan verksamhet och sen är man ju då räddningstjänst i beredskap. Men det ska också förhandlas om. Men det kommer vi återkomma till här nu under hösten givetvis. Vilka yrkanden vi har, hur vi jobbar med räddningstjänsten och så vidare.
Mm.
Så att det är en intensiv höst ändå.
Mm. Utöver det så har vi ju lönepolitiska utredningen.
Precis.
Som vi jobbar med för fullt. Där hade vi ett avsnitt i våras med Ludvig Lundstedt och vi kommer att återkomma i den och hur det arbetet går, men det går ju också full fart framåt.
Ja, precis. Och där kommer vi ha precis. Och den ska ju ytterst fattas beslut om på vår kongress i maj nästa år som ska, kommer vara i Göteborg.
Mm.
Men förutom det så kan man ju inte slås av runt det här som... Jag är ute mycket på arbetsplatser så där, och den frågan som oftast kommer upp det är ju runt arbetstider. Och hur mitt schema läggs, hur jag kan vara med och påverka mitt schema. Många kommuner inför ju det de kallar för hälsosamma scheman. Som jag säger i flera fall när jag ser dem eller hör om, de är ju direkt ohälsosamma, de är ju liksom farliga. Och jag tror att arbetstidsfrågorna och arbetstidens förläggning, de är alltid viktiga, men det känns som att just nu så bubblar de upp inom nästan alla våra sektorer. Vad tror du det beror på?
Ja, men jag tror att det beror på många saker. Men jag delar helt din bild av att de är ju aktuella idag på ett helt annat sätt än vad de var bara för ett antal år sedan. Men det vi ser är ju hur mycket mer arbetsgivarna har blivit benägna att precisionsbemanna.
Mm.
Det är väl egentligen nyckeln i den här frågan, att det ständigt handlar om den här optimeringen av verksamheten utifrån då ekonomiska förutsättningar och i andra fall ekonomiska incitament. Och det leder ju till att man måste ställa sig många frågor kring hur det kan bli så här. Hur kan vi sitta med att våra medlemmar blir schemalagda på ett sånt sätt som gör där vi ser att det här är inte hälsosamt? Inte någonstans.
Nej, precis. Och arbetstidsfrågan har ju alltid varit viktig. Förra kongressen så hade vi mycket diskussioner och debatt om vad är vårt långsiktiga mål när det gäller normala arbetstiden eller arbetstidsförkortning eller vad vi nu vill kalla det. Men parallellt med det så har vi bedrivit ett gemensamt arbete med Sveriges kommuner och regioner centralt som vi kallar för heltidsresan. Och det innebär ju kort sagt att vi som centrala parter vill jobba för att fler kvinnodominerade branscher, kan man väl säga, ska få möjlighet att jobba heltid. Och Kommunal hade ju länge en idé om att rätten till heltid, deltid är möjlighet. Och när man hade den synen så överlät man ju åt individen att lösa sin egna schemaläggning. Arbetsgivaren sa, ja men du har rätt till heltid men du får jaga ihop den själv. Och så förflyttade vi oss ihop med arbetsgivarna och sa nej, men det är inte rimligt att den enskilda arbetstagaren ska lösa det själv, utan arbetet ska organiseras så att man vill, kan och orkar jobba heltid. Och det är det vi kallar för heltidsarbete som norm. Det vill säga att normen på arbetsplatsen, hur man organiserar arbetet, ska vara utifrån heltid. Och man ska inte då lägga det på den enskilda individen, som vi hade som strategi väldigt länge. Och den strategin gav ju inte fler heltider, utan det låg ju konstant på ungefär samma andel deltider när vi hade rätten till heltid, deltid är möjligt. Men det vi ser nu när kommunerna försöker införa heltid, ska jag säga, då ser vi att de inför någonting de kallar för hälsosamma scheman. Och det man ser och hör när man träffar medlemmar, det är ju som att man baxnar. Man sticker upp nätet. Istället för att man jobbar ständig natt så inför man helt plötsligt något kvällspass mitt i alltihopa och så kallar man det för hälsosamt. Och då vill jag bara vara tydlig med att det finns ingen forskning i världen som visar att när man hoppar så mellan arbetstider, speciellt mellan natt och dagtid och kväll, det är direkt livsfarligt. Det är livsfarligt att jobba natt överhuvudtaget, och det är därför vi har lägre arbetstidsmått eller sänkt arbetstid för de som jobbar natt. De behöver mer återhämtning, det är mycket tuffare, kroppen är inställd på att sova på natten och inte arbeta. Men vad är det, Malin, som gör liksom att arbetsgivarna, varför sitter vi där vi sitter, där de kan maxa arbetstiden på det här sättet, att både köra in flera arbetspass under en dag som vi kallar för delade turer eller liksom maximera ramtiden? Vad är det som har gjort det möjligt, och varför sitter vi där vi sitter idag?
Då tror jag man måste backa bandet och se till hur organiserades arbetet för kanske 15-20 år sedan. Hur såg det ut då på våra arbetsplatser? För det första så hade vi en helt annan typ av bemanning. Man hade mer tid hos varje patient eller brukare eller vad det nu var för typ av verksamhet. Man var flera personer på golvet. Man hade fler kollegor som kunde dela på arbetsbördan, vilket gjorde att var det så att någon var sjuk så behövde ändå inte de andra alldeles fullständigt springa benen av sig. Men det som vi verkligen ser är ju att bemanningen har ju successivt minskat, vilket ju har gjort att arbetsgivarna har behövt använda sig av de möjligheter som finns i kollektivavtalet att maximera schemaläggningen för att klara bemanningen överhuvudtaget. Mm. Att ha någon form av grundbemanning på en acceptabel nivå, som ju vi bedömer som borde vara betydligt högre på många håll och kanter. Men där man då utifrån olika förutsättningar har valt att gå ner i bemanning, helt enkelt. Och det gör ju också att våra kollektivavtal inte fullt ut är anpassade efter hur arbetsgivarna bemannar idag. Utan på ställen där det var helt överflödigt med regler kring kortaste eller längsta arbetspass eller så vidare. Det behövdes inte för schemaläggningen löste det utifrån att man hade en tillräcklig bemanning.
Och nu är det så jäkla slimmat så det går inte.
Nej, det är i alla fall så som arbetsgivarna menar. Sen ser ju vi att det finns kommuner där man visst klarar av det här och gör det på ett bra sätt. Men det kräver nog väldigt mycket vilja att få det att gå rätt. Och idag är det nog så att då är det lättare att använda sig av det regelverk som finns som då möjliggör att man till exempel även om man jobbar natt kan lägga ut ett 3 timmars arbetspass en eftermiddag. Mitt i allt.
Mitt i allt, ja. Och när man hör om det där så är det ju som man nästan... man önskar ju faktiskt att den som lägger ett sånt schema faktiskt testar på det en månad. Mm. Det är liksom lite leva som man lär. Tror man verkligen att bara få klämma ut de där sista 3 timmarna så gör man ett sånt. Det går ju att lösa det på massvis av olika sätt. Man kan ju förlänga nattpasset någon timme istället. Men istället så sticker man upp det. Och dessutom så har man ju en kader av visstidsanställda som man ringer in precis när det behövs. Och det ihop gör ju att man undrar ju, hur ska man bli en attraktiv arbetsgivare?
Mm.
Vem vill jobba i en sektor där man gör direkt livsfarliga scheman, vill jag hävda? För det är precis det man gör. Och jag tror att vi kommunal behöver bli spetsas ännu mer när det gäller att kräva riskbedömningar av hur påverkar detta arbetsmiljö när man gör den här typen av schemaläggningar.
Ja, och där tror jag också att man behöver se till hur det i praktiken gick till. För då kanske 15-20 år sedan där man mer ägde schemaläggningen och därmed också bemanningen på arbetsplatsnivå. Medan idag är det, vad vi förstår i alla fall, vanligt att man lägger schemat någonstans centralt i kommunen och sen bara skickas det ut på de enskilda arbetsplatserna och att man inte har tagit hänsyn till exakt hur bedrivs arbetet på den här typen av enhet eller arbetsplats. Vad ställer det för extra krav? Och så vidare. Så där har det ju skett en stor skillnad. Och det är ju det här som blir att det blir ju som ett moment 22 det här, att vi pratar ju om heltidsarbete som norm, men det är ju också en förutsättning att man vill, kan och orkar.
Mm.
Och med den typen av schemaläggning som idag tyvärr är allt för vanlig, så är det ju nästintill omöjligt för vissa av våra medlemmar att orka jobba heltid trots att man det vill.
Ja, precis. Jag ska ta ett exempel. Vi har ju sagt inom heltidsresan att om man då kan, vill och orka jobba heltid. Låt säga att du jobbar som måltidsbiträde eller kock på en lite mindre förskola. Och så jobbar du 75%, men för att kunna fylla ut de sista 25% så har vi sagt att då kanske man får acceptera att hjälpa till med lämningen eller hämtningen på morgonen för att fylla ut de sista timmarna. Och därmed få en lite utökad flexibilitet och man kanske får byta lite arbetsuppgifter. Då är det en del kommuner som har tagit det där för intäkt kalas. Nu använder vi vår arbetsledningsrätt fullt ut och så lägger vi arbetsskyldighet i hela kommunen. Och så säger vi till Malin, de där 3 timmarna kan vi aldrig säga var du ska jobba. Men någonstans i kommunen blir det och du får reda på dagen innan.
Mm.
Vem vill ha det så? Och istället för att göra det lokalt. Och min bild är, både när det gäller arbetstider och lönefrågor, det är att arbetsgivarna centralt säger till oss, vi vill att det ska hanteras så nära chef och medarbetare som möjligt. Vilket vi tror också i kommunal, att då kan medlemmar vara med och påverka sin arbetstid eller sin lön. Och så försöker vi rigga våra kollektivavtal utifrån det. Men arbetsgivarna går åt motsatt håll. Precis som du beskrev när det gäller arbetstider så har man centraliserat det. Man köper in olika dataprogram som simulerar och kör ut de här schemorna utan någon eftertanke, utan någon samverkan, utan att fråga med arbetsgruppen hur kan vi lösa arbetstiden här, både utifrån verksamhetens behov och den enskildes behov. Istället så centraliserar man det på HR-kontoret och precis likadant ser vi med lön. Att den enskilda chefen har ingen möjlighet att sätta lön eller anpassa lönekriterierna, utan de där sätts centralt i kommunen eller i företaget och så bara mörsar man ut det. Och så säger man till oss att vi vill att det ska ske lokalt och så har vi riggat vårt avtal runt det. Och det här behöver vi nog i kommunal fundera inför framtida avtalsrörelse. Vad vill arbetsgivarna? Vill de ha lokal lönebildning eller att arbetstiden ska sättas så nära medlemmarna och cheferna som möjligt? Eller vill de centralisera det? Och vi kommer tvingas till att centralisera mer också i våra avtalspolitiska strategier.
Ja, för det är ju ändå vår erfarenhet, precis som du säger, både gällande lön och arbetstider, så blir ju våran väldigt starka upplevelse av verkligheten att arbetsgivarorganisationerna centralt säger att arbetsgivarna vill en sak. Mm. Men det vi ser är att arbetsgivarna gör en helt annan sak.
De agerar på
sak.
Ett annat sätt, ja.
Så att de där två verklighetsbilderna går ju inte ihop. Och det är klart att de som blir lidande av det här i slutändan, det är ju våra medlemmar.
Ja, och till sist tror jag verksamheten, därför att ohälsosamma arbetsplatser gör ju människor sjuka.
Mm.
Och med sjukskrivningar så blir det mer visstidsanställda, men med fler visstidsanställda så klart att bristen på kontinuitet och kvalitet blir sämre. Så att det här är ju ett riktigt dåligt ekohjul. Och det känns ju ibland som att arbetsgivarna centralt snarare drivs av ideologisk övertygelse att man vill lokalisera det, medan deras medlemmar, och då vill jag prata både företag och kommuner och regioner, agerar precis tvärtom just nu. De centraliserar ju mer och mer funktioner till kommunkontoret eller HR-avdelningen eller som stora företagskoncerner. Det är ju centralt styrt från Stockholm liksom.
Mm. Och där är det ju, jag menar, vi pratar ju väldigt ofta och mycket om det här med kompetensbristen inom många av Kommunals verksamhetsområden, där vi ser att vi framöver kommer ha en enorm brist på yrkesutbildad personal och personal med olika typer av kompetenser inom våra verksamhetsområden. Och då tror jag verkligen att nyckeln blir ju det här, vad behöver arbetsgivarna tänka på för att vara en attraktiv arbetsgivare? Ja. Och där är ju frågan att även bara för att man kan göra på ett visst sätt, är det verkligen det som kommer ge bäst resultat för deras verksamhet? Att man väljer att använda reglerna på det sättet?
Mm. Men det känns ju samtidigt, nu är vi liksom ett modernt samhälle, att vi fortfarande har så att kvinnodominerade branscher, ska jag säga, har, man ser på deras arbete på det sättet att man kan schackra med arbetstiden. Man skulle ju aldrig göra det på en byggarbetsplats, eller våra manligt dominerade avtal är inte alls hanterat. Så även om möjligheten finns i kollektivavtalet så skulle aldrig arbetsgivaren få för sig att schackra med arbetstiderna på det här sättet.
Mm. Nej, och där är det ju verkligen, det är ju inte bara det att alla arbetsgivare förhoppningsvis vill vara en god arbetsgivare och se till att man har personal som mår bra och så vidare. De har ju också en viss skyldighet, inte bara en viss skyldighet, utan de har ju en skyldighet till exempel enligt diskrimineringslagen att se till att man har en förutsättning att förena föräldraskap och arbetsliv. Vi har väldigt mycket arbetsmiljölagstiftning som föreskriver hur en arbetsgivare behöver organisera arbetet, både rent praktiskt och fysiskt, men också psykosocialt, för att se till att arbetstagarna mår bra på jobbet. Och där finns det ju väldigt mycket att jobba med.
Ja, minst sagt. Och då kan man väl bara säga så här, att det här med hälsosamma scheman som nu, jag tror jag hörde någon säga att det är upp mot 150 kommuner som använder det där dataprogrammet, ska jag väl säga att det har ju ingenting med den heltidsresa som vi bedriver centralt, och det är ingenting Kommunal står bakom, utan jag uppmanar alla som förtroendevalda i kommunen att liksom lyfta den här frågan, kräv risk- och konsekvensanalyser, ta hjälp, prata med varandra, därför att det man gör, det är direkt ohälsosamma scheman. Och den precisionsbemanning som man nu inför är ju tragiskt i verksamheter där den anställde är i fokus. Liksom. Mm.
Ja, och det blir ju ändå, nu har vi pratat väldigt mycket om vilket enormt arbete framförallt personal inom vård och omsorg har gjort nu under pandemin. Ja. Och det var liksom applåder på balkongerna klockan 22, men det räcker inte.
Nej.
De måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb, inte bara under en pandemi som har varit en extrem situation för väldigt, väldigt många vårdanställda. Utan det måste vara framöver för att klara det här väldigt viktiga jobbet.
Och det känns ju som att de här som gör det här nu redan har glömt vad de stod i för ett år sedan. Då alla sa så att ja, men nu måste äldreomsorgen graderas upp. Vi måste ha bättre möjlighet att bedriva ett professionellt arbete. Vi behöver fler utbildad personal. Vi behöver mer tillsvidare personal. Men vi ser ju inte någon tillstymning. Istället så langar man ut den här typen av grejer.
Ja, nej, vi kan ju inte se att andelen tillsvidareanställda har ökat.
Nej.
Och vi ser heller inte förbättringar i schemaläggning. Och inte heller i övrigt att man försöker göra det så bra som möjligt för personalen utifrån förutsättningarna.
Nej. Jag såg en läste i kommunalarbeten, så en förvaltningschef eller kommunchef som sa att jag skulle vilja tillsvidareanställa fler, för det är klart att det ger tryggare medarbetare, ger bättre kvalitet i välfärden. Men jag får inte pengar till det.
Mm. Nej, men det är sorgligt. Det ska bli intressant att se när Coronakommissionens slutrapport kommer.
Ja.
Vad man där kan dra för slutsatser och vad då beslutsfattare på olika nivåer i detta avlånga land väljer att göra med den informationen och omsätta det till vad drar vi egentligen för lärdomar som vi omsätter i verklighet och inte bara låter vara kvar i en rapport.
Mm. Jaha, vi tänkte ha en uppstartspodd här och vi har inte... Vi har en lite kortare podd än vanligt. Vi brukar ju köra mellan 45 minuter och en timme. Men nu idag blir det drygt en halvtimme som en liten uppstart. Men framöver nu blir det lite hemlig gäst nästa gång. Och sen så ska vi återkomma med till lönepolitiken också. Och prata om resultatet och vad vi ser framför. Och sen ska vi inte avslöja mer. Men det kommer bli en späckad poddhöst.
Mm.
Är du laddad?
Ja, det är klart man är.
Mm.
Ja, men det är jättekul att få stöta och blöta de här ämnena på ett annat sätt än vad vi kanske gör i andra sammanhang.
Då tackar vi för dagens avsnitt och lyssnare.
Mm, och hoppas att ni hänger med oss här i höst och lyssnar även på kommande avsnitt.
Bra, ha det bra.
Tack så mycket, hej.
Hej.